En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det här är en smart plan av påven att dra in den bysantinske kejsaren som då har hunnit på att bli lite ortodox och schismatiskt. Dra in honom i fållan igen och hjälpa honom att bli av med turkarna. Och då skickar man proffssoldater. Det är påvens plan.
Hur gick det då?
Men vad påven inte hade räknat med, det var hela den här samlade kraften av pilgrimsresor, folklig väckelse. Det blev mycket större än Urban hade kunnat föreställa sig. Det väckte en enorm entusiasm även bland de som man inte hade tänkt entusiasmera. Vanligt folk som inte var riddarproffs alls, som knappt kunde slåss, de ville ut. Välkomna till Harrisons dramatiska historia med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare, och till
Katarina Harrison Lindberg, historiker och författare och gift med Dick. Och nu har vi haft den här podden i hur många säsonger?
Vi är inne på femte säsongen. Detta är nummer ett, avsnitt ett i säsong fem. Och vi har nått fram till högmedeltiden, 1100-1350.
Så den här gången så blir det riddare, korståg, krig, elände.
Om en helgon, och hövisk kärlek, nyodlande bönder, stadsbyggare, ja, lite mongoler träder in, för att inte tala om spännande historieskrivare. Dina Saxo och Snorre dyker upp så småningom. Men inte nu!
Nej, för idag så ska vi verkligen hoppa rakt in i korstågens tid.
Det religiösa våldets högkonjunktur i Europa, högmedeltiden.
Och då tänker jag så här, korståg. Ja, vad ser man framför sig? Jag tänker att jag ser en folksamling som enas under kungar och predikanter, som tågar med höjda segerfanor mot horisonten, som fäster kors på sina kläder och sjunger hymner, och det är kristna krigare som är redo att lida för Jesus och med svärd i hand, och de ska döda hellre än dödas och göra ner hedningarna. Jag ser fanatiker och fundamentalister och stridsmän, tempelherrar som slits mellan ondskefull lust och heligt kall. Som...
Ja, nu kommer han. Alla svenskar på nyårsdagen vet vad du tänker på. Sam Neill.
Precis, som Walter Scotts antihjälte Brian de Bois-Guilbert i Ivanhoe. Som jag tror svenskarna älskar mer än hatar faktiskt.
Ja, så Sam Neill har fått skicka speciella meddelanden till sina svenska beundrare att den här gången tar jag honom, nu vinner jag turneringen, jag har förberett mig väl.
Ja,
det är fromma ynglingar.
Det här är inget neutralt ord. Det här är verkligen, det väcker känslor, och antingen så, ja, man har sett på det här på väldigt olika sätt genom tiderna. Och naturligtvis, jag har sagt det förr och jag säger det igen, du har naturligtvis skrivit en bok om det här. Eller du har skrivit tre böcker om det här.
Ja,
för många år sedan, långt innan vi träffades, så kom en jättetjock bok som heter Gud vill det! Utropstecken.
Deus vult, Gillevi.
Och på senare år så har du skrivit en bok som bara heter Korstågen, och också en som heter Nordiska korståg. Så egentligen, här, nu har jag suttit här och snackat, men det är ju du som kan det här.
Ja, det här kan jag bra. Det här är ett ämne som fascinerar mig, framförallt för att man har försökt dölja det så länge i Sverige. Det blev tabu under reformationstiden, och sen har man inte låtsats om att vi har haft mängder av korsfarare, även formella korsriddare från hela Skandinavien. Så det här är ett ämne som vi verkligen har stoppat under mattan, och sånt tycker jag är kul att dra fram igen, för det finns många spännande historier där som man har glömt. Men själva termen, om vi ska börja det, korståg, det kan härledas ur en praxis som kommer fram på 1090-talet, början av 1100-talet, då man började att ritualisera krig, alltså göra kriget till en helig form för syndaförlåtelse, om man nu var en jobbig typ som ville få det genom att strida, då får du göra det på det korrekta sättet. Det är inte bara så att du krigar för att Gud vill det, utan du måste ha svurit speciella eder i närvaro av präster eller munkar. Du måste ha förpliktat dig att befria Jerusalem eller kristna hedningar, du fick bara använda det våld nöden krävde, och så vidare och så vidare. Det är alltså inte så lätt som att du bara drar iväg för att befria en stad, utan du måste verkligen ha förberett i anden och juridiskt. Och då gör du det symboliskt genom att ta korsets tecken, coces ignari på latin, det vill säga sy ett synligt kors på din klädnad. En symbol som du inte kan misstolka och som du inte får plocka bort heller. Och det innebär också att ifall du struntar i att fullfölja det här, då åker du dit. Då bryter du mot lagen och kan bli bannlyst och få en direkt biljett till helvetet. Och just den här ritualen, att ta på sig korsets tecken, den upprepades otaliga gånger under 11, 12 och 1300-talet. Från Skandinavien i norr ner till Medelhavsländerna i söder. Och endast om korsfararen fick nåd av påven eller dennes ombud, så kunde man byta ut det här löftet mot något annat. Till exempel åka till Estland och kriga istället för till Jerusalem. Eller hoppa av projektet genom att betala penningsumma vid en kyrka. Det här var alltså ett väldigt starkt förpliktigande symbolhandlande när man bestämdes för att bli korsriddare. Försökte du stoppa den här korsriddaren, alltså om han skulle iväg och du bestämde dig för att börja bråka med honom, blockera vägen, ta upp för mycket tull, dra in honom i någon sån jobbig arvstvist, då åkte du dit. För då hade du försökt blockera för det här juridiskt förpliktigande löftet, och då kunde du få mycket svåra efterräkningar också. Så det här, det är alltså tunga grejer. Det är mycket mer än det ser ut som vid blotta ögat. Det här var någonting som genomsyrade den offentliga kulturen i hela det västerländska Europa under hundratals år.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with their curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men då frågan inställer sig, varför gjorde man detta, Dick?
Ja, hade man ställt frågan till killarna och tjejerna i Nya Testamentet, Jesus och Maria från Magdala och Petrus och de här, då hade de ställt exakt samma fråga och de hade blivit rasande. För det här gick tvärt emot ordalydelse, innebörd, allting som finns i Nya Testamentet. Där är det ärkepacifism som gäller. Det finns inget som heter heligt krig. Är du kristen ska du inte utöva våld alls. Det här är något som genomsyrar predikningarna, budorden och allting i Nya Testamentet. Så att det här skulle kunna ske inom ramen för den kristna religionen, det hade under de första seklerna efter Jesu födelse betraktas som helt bizarrt. Så egentligen skulle det inte ha kunnat ske. Korståg kan inte existera. Inte om du går till Bibeln.
Men hur kunde det hända då?
Ja, grundläggande orsaken är, nu kommer jag låta som en marxist.
Ja.
Med att basen påverkar överbyggnaden.
Låt oss höra.
Men jag är helt säker på att marxisterna har en poäng i det här. Grundläggande orsaken är materiell natur. Socioekonomiska basen påverkar ideologin. Kristendomen blir under tidig medeltid allt mer krigisk. Och det beror på en avspegling av förändringar i samhällets struktur. För efter att västromerska riket faller samman, under tidig medeltid, då genomgår hela Västeuropa en djupgående militarisering. Arméerna minskar i storlek för man har inte råd att betala dem längre. Skatteväsendet försvinner ju och då måste vanliga människor vara beredda att försvara sig själva. Var mans förtrolighet med spjut och sköld blir större. När folk inte kan räkna med att imperiets legioner skyddar hus och hem från barbarer och sjöröver och andra, ja, då måste du bygga kärntorn, ringmurar, befästa gårdar på egen hand. Att inneha makt blev likvärdigt med att äga rätten, möjligheten och skyldigheten att strida, att kommendera folk och gripa till vapen. Och det här genomsyrar hela andan, alltså i hela den tidiga medeltida kulturen. Ska man beskriva salthandlare på floden Po i Italien så kallar man dem inte köpmän utan milites soldater. När man skildrar livet i ett nunnekloster i Frankrike på 600-talet, då är det kohorter av nunnor som stämmer upp i andliga krigssånger mot djävulen. Kristna reliker framställs ofta som vapen, magiska tingester. Kristna helgon byts ofta ut så att de från att ha varit allmän praktiserande läkare blir någon sorts Sankt Göran stridsmän mot drakar. Så det är någon sorts allmän militarisering av synen på vad du ska göra som människa och därmed också som kristen som föreligger hela den här korstågsgrejen.
Och då kan man ju tänka sig att det här låter ju lite grann som ett sluttande plan, så helt plötsligt så kan även kristna biskopar och påvar börja göra undantag från den här icke-våldsregeln, ja, istället.
Du ska icke döda, såvida inte.
Ja, precis. Du ska inte döda, såvida inte. Man kan till exempel, istället för att då titta på vad Jesus sa, så kan man ju vända sig till Gamla Testamentet.
Och där det finns, där slaktas det vilt.
Ja, där det finns gott om, ja, där det slaktas vilt.
Mm.
Där vi har Judit och Holofernes till exempel, en av mina favorithistorier.
Ja, det är en stygg flicka, men hon fick det gjort.
Ja, den mest inflytelserika av alla de här kyrkofäderna som uttalade sig om detta, det var en som hette Augustinus av Hippo. Han levde mellan åren 354 och 430. Och han inte bara godtog detta att en särskild typ av våld kunde utövas i försvarssyfte, utan han utformade faktiskt en hel teori om vad han kallade för det rättfärdiga kriget, bellum justum. Och den här teorin, den förutsatte att en av de stridande parterna hade ådragit sig en krigsskuld, det vill säga att den var mer skyldig till våldet än den andra parten. Och i sådana fall så fick den här mindre skyldiga parten, den som blev anfallen, ja, ge igen helt enkelt. Alltså att då kunde det vara rättfärdigt att man försvarar sig, för att det kan Gud acceptera.
Konsekvenserna blir värre om du inte försvarar.
Ja.
Ja, våldtäkt och plundring och mordbrand och sånt där. Och då fick man göra undantag.
Och senare kristna tänkare, de gick ännu längre med allt fler undantag. Och till slut så hamnade man faktiskt i den här situationen att ja, men det kan väl vara okej att låta krigare hjälpa missionärer om hedningar inte riktigt fattar att det är bättre att vara kristen. Alltså man får helt enkelt slå dem tills de ger sig.
Ja, övertala dem med lite vapenmakt bakom. Det här tar ju tid. Vi snackar hundratals års ideologisk övertygelse. Många protester reser och säger, nej men herregud Karl den store, du kan inte slakta saxarna. Varför de hedningar? Gör det med Guds ord istället. Ja, men jag hade ju svärd. Ja, nej, sluta. Så där håller det på i 300-400 år. Men när vi är framme på 1090-talet, då har det alltså gått mer än ett millennium sedan Jesus säger du ska icke begå våld mot någon. Då har man till och med kommit så långt att påven officiellt sanktionerade det heliga kriget som princip. Och enligt den officiella doktrin som hela romerska katolska kyrkan ställde sig bakom, så kan du då, och till och med bör utkämpa heliga krig, korståg under speciella förutsättningar. Och det är mycket av de här reglerna som Augustinus sitter och grubblar över, det här rättfärdiga kriget. För det första så måste du vara just krigare, ha striden som yrke. Du får absolut inte vara präst till exempel, för då ska du göra något annat, utan du måste verkligen vara proffs i det här dödandet. Du måste veta hur du gör så att det inte blir fel. För det andra så måste du som krigare ha rättfärdiga avsikter. En avsikt som går ut på jag vill tjäna pengar för jag är legoknäckt räknas inte, utan du måste verkligen vilja göra världen bättre i Guds namn, inte roffa åt rikedomar. Och för den tredje, du måste ha en rättfärdig orsak, det vill säga kan du komma åt målet genom att muta din fiende och sticka bort, köpa tillbaka Jerusalem, då är det bättre, då får du inte kriga, utan du måste verkligen vara tvungen till att döda. Och för det fjärde, du får inte bestämma själv. Du måste be påven eller hans biskop om lov först. Om du uppfyller alla de här fyra kraven, då är det okej att sätta igång med ett korståg. Mot bakgrund av det här så måste man lägga till ytterligare en aspekt, och det är att det här är tusental. Det har börjat bli fler och fler människor. Andliga väckelser har kommit. Europa börjar växa och svälla. Och pilgrimsfärderna, alltså religiös turism, om man ska ta en annan kronistisk benämning, de har blivit jättepopulära. Det är allt fler som drar ut och reser i vilket fall som helst. Och det här är en osäker tid. Reser du så har du vapen med dig. Och det här påverkar tänkandet väldigt mycket. Samtidigt så har du fått en massa västeuropeiska elitföreteelser i den världsliga världen som kyrkan går in och börjar helga, till exempel riddaridealet, dubbningen av riddare och så vidare då. Så krigaren får en högre status, folk reser mer och mer, och då blir det väldigt lätt att länka in det här till någon sorts heligt krigande och korståg. Och det gör man 1095 den 27 november.
Ja. Det här är ju ett datum som alla som är historieintresserade måste känna till. Det är då som Urban den andre, påven Urban den andre naturligtvis, håller sin ryktbara korstågspredikan i franska Clermont. Alltså den 27 november år 1095. Och syftet med det här, det var att få igång och värva medlemmar av den franska eliten, ädlingarna och riddarna, till att effektivt ge sig iväg på ett korståg österut. Och hjälptrupper, de skulle söka sig till Konstantinopel och där ställa sig under den bysantinske kejsaren Alexios den förstes befäl, och tillsammans så skulle sedan den här grekiska och latinska kristenheten ta strid mot Satan och hans jordiska lakejer. Det är naturligtvis de muslimska turkarna i mindre Asien, och alla skulle få syndernas förlåtelse om de tog korset. Och ja, själens frälsning och hela fadrullan, om de gjorde det här på rätt sätt.
Alltså det här är en smart plan av påven att dra in den bysantinske kejsaren som då har hållit på att bli lite ortodox och schismatisk. Dra in honom i fållan igen och hjälpa honom att bli av med turkarna. Och då skickar man proffssoldater. Det är påvens plan.
Hur gick det då?
Men vad påven inte hade räknat med, det var hela den här samlade kraften av pilgrimsresor, folklig väckelse. Det blev mycket större än Urban hade kunnat föreställa sig. Det väckte en enorm entusiasm även bland de som han inte hade tänkt entusiasmera. Vanligt folk som inte var riddarproffs alls, som knappt kunde slåss, de ville ut. Snart började jättearméer av vanliga människor vandra österut, och de vet inte ens vart de ska gå. De börjar kriga i Ungern för de tror att de är färdiga. Framme, vissa av dem. Och de blir jättestökiga i Konstantinopel. Alexios blir förskräckt. Det här slötet vill han inte ha i sin stad. De utgör ett säkerhetsproblem. De fortsätter in i mindre Asien, och turkarna har inga större problem att krossa dem på slagfältet. För det här är inte proffs alls. Men det faktum att man drar iväg tusentals människor på det här sättet, det sprids ju som ringar på vattnet. Så när väl de här första misslyckade hoparna börjar röra på sig, så sprids idén att man ska iväg till väldigt många europeer. Och väldigt snart så dyker det upp hertigar och grevar som tycker att det är klart vi ska iväg också och visa hur kriget egentligen ska föras. Och deras riddararméer, alltså Robert av Normandie, Beaumont av Taranto, Raymond av Toulouse och andra, de är välövade. De är bra på att kriga. Och när de drar iväg mot Konstantinopel, Mindre Asien, Syrien, Palestina, då råkar det, och här har man ren tur, sammanfalla med att den muslimska världen är oerhört splittrad. De seljukiska turkarnas välde, det har börjat splittras, ett maktvakuum håller på att uppstå. Fienden är just då förvånansvärt svag. Så det här slutar med att Jerusalem faktiskt erövras år 1099. Och det här vet vi allt om, för här är man på plats. Det här betraktas som ett herrens mirakel, alltså beskriver man exakt hur det går till. Man har ett första stormningsförsök den 13 juni. Muslimerna är för starka. Okej, man behöver mer belägringsmaskiner för att segra. Man behöver mer proviant. Fyra skepp kommer in. Sen gäller det att hitta virke i Samarien. Bygger stegar. Bygger katapulter och sätter hjul på dem. Samtidigt går man runt staden och ber och har fromma övningar för att utföra Guds bistånd. 8 juli vandrar de i procession runt Jerusalem med kors och reliker. 2 dagar senare är krigsmaskinerna färdiga. Man lyckats hålla dem väl dolda så de kommer som en överraskning för muslimerna. Man har 2 höga trätorn krönta av platåer med utskjutande broar som man för fram mot murarna. En vid Sionsberg, en vid norra muren. Sen bombarderar man tornen med stenar från staden. Men det hjälper inte för man har byggt dem rejält. 4 dagar senare rullar de fram till murarna. Krönen kan nås av träbroarna och korsfararna rusar över rakt in i staden samtidigt som man reser stegar för att hjälpa till. Och när det går upp för muslimerna att det här, den här typen av belägringstorn och katapulter, det har vi ingen möjlighet att försvara oss emot. Då retirerar de till Tempelberget, försöker förskansa sig vid de befästningar som finns där. Men nu har korsfararna fått blodsmak i munnen och inser de att nu håller vi på att vinna. Så de stormar fram, rakt igenom, erövrar allt och till slut har man trängt in de muslimska försvararna i det sista lilla citadellet. Där guvernören lyckas hålla stånd en liten tid. När han inser att det här är helt hopplöst så kapitulerar han mot fritt avtåg, öppnar stadsportarna och korsfararnas huvudstyrka tågar in i staden. Och sen verkar det som de har fått spel. Nu har de vunnit. Nu ska segern manifesteras i blod. Så striden övergår i en kaotisk massaker. Nu behöver man inte hålla samman i disciplinerade grupper utan nu kan korsfararna springa runt i Jerusalem på jakt efter muslimer, rensa staden från otrogna på blodigast möjliga vis, vräkas in i moskéer och hus under eftermiddagen, kvällen och natten, fortsätta på morgonen den 15 juli, döda alla män, kvinnor och barn man hittar, även de som har kapitulerat in i Al-Aqsa-moskén. Judar som har flytt in i synagogan bränns upp levande, och så här håller det på tills alla som inte är kristna i Jerusalem har slaktats. Och det här vet vi eftersom det är alltså folk på plats som berättar detta i detalj. En av de mest kända hette Wilhelm av Tyros, han blev senare en känd kyrkomän, och han hade pratat med många korsfarare som var med när det hände, och han skrädde inte ord.
Så korsfararna, ja, de segrade till ett enormt högt pris räknat i människoliv. Av de 70 000 deltagarna så återstår omkring 12 000. Hör på det.
Ja. Ja. De flesta som sticker med för att göra de här massakerna dör alltså själva, ja, innan de ens får en chans att börja.
Detta var...
Men det räckte.
Nej, alltså ja.
Just då räckte det i alla fall.
Precis. Men...
Man lyckades.
Ja, man lyckades med det här. Alltså, jag blir lite tagen faktiskt. Men vad hände sen då? Efter det här, man åkte väl inte bara hem?
Ja, de har alltså bara förpliktigat sig att ta Jerusalem. De kan åka hem om de vill. Och vissa gör ju det. För jag menar, Robert och Normandie har ett hertigdöme och en jobbig bror som är kung av England. Jag menar, han måste hem. Men tillräckligt många bestämmer sig för att stanna för att försvara erövringarna. Då får man välja en kung eller en föreståndare för heliga graven. Gottfried av Bouillon väljer man först. När han dör tar man Baldwin över dessa istället. Alltså man organiserar ett litet kungarike. Det är litet. Det är Jerusalem och någon liten kuststad. Antiochia ingick som ett furstendöme. Men det här kommer inte att hålla. Inte om du ska bevara det här en längre tid. För du har ett starkt muslimskt rike i Egypten, Fatimidiska kalifatet. De kommer vilja ta tillbaka det här. Det är bara en tidsfråga. Så det här måste organiseras. Du måste ha fler befästa utposter. Det måste komma in mycket, mycket fler billiga krigare från Europa som kan bygga upp stabila positioner härvid. Under de decennier som följer gör man just det. För nu är islam splittrat, nu kan man faktiskt koppa åt sig rejäla territorier. Så man bygger upp fyra riken, Edessa, Tripoli, Antiochia och Jerusalem, bygger många riddarborgar, grundar dessutom andliga riddarordnar, och det är alltså munkar till häst med svärd i hand. Alltså de lever som munkar men de krigar dessutom. Johannitriddare, tempelherrar, senare också tyska orden. Och det här är alltså the best of the best när det gäller krigare i västerlandet under den här tiden. Och den här samlade stora offensiven gör att det blir ett ganska stort landområde, alltså från nuvarande södra Turkiet ner till Gazaremsan, som blir erövrat, pacificerat, även nuvarande Jordanien lägger man under sig, stor bit av Syrien. Så under största delen av 1100-talet så har vi en kristen orient här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
I vilket fall som helst, det här håller i några decennier. När väl muslimerna återhämtar sig och blir starka, formerar sig på nytt, då vill de naturligtvis ta tillbaka där och slänga ut de kristna. Och då får vi korståg som istället siktar in sig på att rädda vad som räddas kan, stärka positionerna. 1144 så förlorar man en viktig utpost när muslimerna tar Edessa, nuvarande Urfa i södra Turkiet. Och det här blir någon sorts väckarklocka. Visst, vi har befriat Jerusalem, erövrat länder, vi segrade, men nu kommer de där saracenerna, muslimerna, tillbaka. Så nu måste vi ha nya korståg, nya korstågspredikningar. Hör ni det borta i Västeuropa? Nu är det påvliga bullor som gäller. Kungen i Frankrike, kungen i Tyskland och alla ni andra, hjälp till. Och det är det som man kallar för andra korståget. Det är kung Ludvig av Frankrike och kung Konrad av Tyskland som drar iväg på den här påvliga uppmaningen. Men nu är det inte svaga muslimska motståndare som grälar inbördes. Nu är det hårt motstånd. Och då går det inte alls lika bra. Ludvig och Konrad, de råkar ut för en militär katastrof. De försöker ta Damaskus, misslyckas, försöker, rycker fram, planerar det felaktigt, de ska ha lägret och tvingas till en mycket snöplig reträtt. Muslimerna utnyttjar överläget, genomför överraskningsanfall mot Kosforarméns flanker och återigen, vi har ögonvittnen. Ibn al-Kalanisi i Damaskus var på plats och berättade precis hur det gick för de kristna den gången i sin krönika.
När muslimerna upptäckte att de hade gett sig av och såg spåren av deras flykt satte de samma morgon efter dem för att förfölja dem. De överöste dem med pilar och dödade många av deras bakre vakter på det sättet. Hästar och packdjur lika så. Oräkneliga kroppar av männen och deras lysande rustningar hittades i deras bivacker. Och längs flyktvägen stank deras kroppar så kraftigt att fåglarna nästan ramlade ner från himlen.
Ja, det är en senkrampig beskrivning av hur det gick till. Nu lyckades Ludvig och Konrad komma tillbaka till säkra bastionen, men det här korståget blev ju en fullständigt fiasko. Ännu värre gick det 1187. Då har muslimerna blivit jättestarka och skapat en stormakt under den kurdiske fältaren Saladin som tillintetgör kungariket Jerusalems armé, erövrar Jerusalem och nästan hela riket med undantag för några kuststäder. Och då måste man ge sig iväg igen, proklamera nytt korståg och då kommer det där kända korståget. Inte så
nu är det tredje korståget.
Och det, ni som lyssnar på det här, det är det ni har hört talas om. Det är det här försöket att ta tillbaka Jerusalem som har fastnat i skallen hos biobesökare och tv-tittare. Det är där Ivanhoe och Sam Neill, Anthony Andrews och Sam Neill och Robert Taylor 1952, Robin Hood och alla de här. Det är det korståget, Rickard Lejonhjärtas korståg, som vi ofta tänker på. Som då drar iväg med alla sina tappar normandiska och saxiska krigare och möter upp med den franske kungen som också har lovat dra iväg. Och så ska tyskarna iväg under Fredrik Barbarossa som drunknar ner i Turkiet. Så det blir bara en liten kontingent som kommer fram. Och sen har vi den här episka kraftmätningen mellan Rickard Lejonhjärta och Saladin som ser på varandra som två mästerkrigare. Och nu ska vi se vem som vinner. Nästan schackpjäskamp i krig i några år som avslutas med en kompromiss. Fred, båda kan rädda ansiktet. Och det här, det kan man titta på hur många filmer om som helst, läsa romaner av Walter Scott och verkligen grotta ner sig i medeltida hövisk kultur och krigiska fighter och kristna mot muslimer.
Jag måste bara säga, jag har en favorithistoria från det här korståget. Det är inte min historia att berätta, utan det är din historia.
Ja, det stämmer.
Varje gång, och det här händer faktiskt ganska ofta, som du blir anlitad av, ja, föreläsningsgrupper och föreningar och så, och de vill att du ska prata om korståg, då berättar du
Åh, det är Åge och Alexander.
Ja, kan vi inte få höra det här?
Precis, det här är alltså samma korståg, det är tredje korståget. Då ska man tänka att hela kristenhetens och islams främsta krigare ska alltså ner till den här civilisatoriska dunderfighten vid Acre. Alltså ska danskarna och skåningarna med också, förstås, de nås också av budet. Och det är 1187, någon gång vid julfirandet eller juldrickandet, för det här är ju en uppsluppen världslig högtid. Vid Odense på Fyn så kommer den påvliga legaten in från Gregorius den åttonde och förklarar att nu är det Gud vill det, Jerusalem har fallit, ställ upp nu allesammans. Och de här lindrikt nyktra danska herremännen, de säger ju självklart att ja, det ska vi göra, Palestina, det är ju gammalt gott dansk land, nu ska vi göra, och så vidare då. De blir helt entusiastiska och lovar att ta korset, vilket är en juridiskt bindande handling när man ser det här på sig, som jag sa innan. Och sen så kommer ju trettonhelgen och Sankt Knuts afton och så vidare, och då nyktrar man till och inser att det här var inte så väl betänkt. Det här kostar jättemycket mer än det smakar. Många av oss har varit, många vi känner har varit nere i heliga landet för och blivit av med sina liv eller alla sina förmögenheter. Så man försöker muta sig ut och betala någon sorts kompensation för att inte fullfölja löftet. Bygga ett nytt kyrktorn till exempel. Men fem stycken ungdomar med mer pengar än de har vett, eller rättare sagt deras föräldrar har mer pengar än de själva har vett, vill fullfölja löftet. Åge Stigsen och Alexander Pedersen till exempel och tre andra, de vill bygga sig en korstågsflotta, världens minsta på fyra skepp, och dra iväg från Danmark till Heliga landet. De hittar ju inte särskilt väl, de har varit nere på ryggen i Nordtyskland kanske, men aldrig ner till Sydeuropa. Så de hamnar lite tokigt. Meningen är alltså att de ska till nuvarande norra Israel. De hamnade på Öckerö, strax utanför det ännu icke grundade Göteborg. Där det bor norrmän som blir lite full i skratt vid åsynen av denna vidrigt värdelösa korstågsflotta, som de säger att den kommer inte hålla långt. Håller redan på att springa läck med däckplanken. Så vi boxerar upp det till Tönsberg, så får kung Sverre sig ett gott skratt. Jag menar, så får han hjälpa till lite grann och reparera den. När man har gjort det erbjuder sig Ulf av Lausnäs från Bohuslän att vara guide. Han påstår sig ha varit i Medelhavet förr så han kan visa dem vägen. Han är inte helt pålitlig, visade sig, för han visade dem vägen till Bergen i Norge. Och det är helt rätt om du ska ut på Nordpolsexpedition, men det är helt fel om du ska till Medelhavet. Här inser tydligen Åge, Alexander och deras kompisar att de har blivit lurade. De litar inte på Ulf och sticker iväg själva någon gång i oktober-november över Nordsjön med en icke-sjövärdig flotta. Efter ett mycket förutsägbart skeppsbrott med åtskilliga drunknade danska korsfarare befinner sig resten i Holland på någon frisisk kust, huttrande och inser att nu måste vi ha nya skepp, eller så ber vi mamsen och papsen hemma i Danmark att betala på någon sorts flodbåt på Ren och så tar vi landvägen över Alperna och tar det lugnt. Man väljer det sista. De kommer så småningom till Venedig något år senare och där kan man nästan checka in på charterbåtar på Kostog. Venetianerna tjänade pengar på där organiserade resor. Och till slut, någon gång i oktober 1192, är de framme. Det är alltså, det har gått flera år. De kommer fram några veckor efter att Saladin och Rika Lejonhjärta slutar vapenstillestånd. Totalt vapenstillestånd. Kriget är alltså slut just då. Och det enda de här killarna vill är att slåss. Och här finns det en intressant passage i källorna som visar hur de kommer fram, vill erövra Jerusalem och själva nästan blir angripna av engelska armén. För sunnimuslimer och katoliker, när de har blivit kompisar nu precis, har de gjort ett undantag från fredsregeln och det gäller greker, grekisk-ortodoxa. De är det okej att ge sig på. Både muslimer och katoliker får ge sig på grekerna som folk stör sig på, för det är en stormakt som bara lägger sig i. Och eftersom kunskapen i danska och skånska är väldigt låg i engelska armén så misstar man de här, Åge, Alexander, Preben och Jens och allt vad de heter, för att vara greker. Så om det inte hade varit så att det hade funnits tolkar på plats som hade hunnit i tid till Kostoget så hade våra grabbar blivit massakrerade eftersom de var greker. När missförståndet har uppklarat så förklarar man för att tyvärr är kriget slut nu. Det börjar nog ett nytt om 3-4 år när stilleståndet går ut, så ni får gärna turister här och bada i Jordanfloden och köpa palmblad i Jeriko och titta på födelsekyrkan. Men ni får inte kriga annat än mot greker, så på vägen hem kan ni ta vägen över Konstantinopel. Och sen urartar det här Kostoget i ren turism. De gör turen, besöker sevärdheter och på vägen hem så fortsätter de att turista i Grekland med guidade tur i Konstantinopel och sen hem via Ukraina och Ryssland. Och det här är ju så pinsamt.
Jag tycker det här är en helt fantastisk historia.
Ja, men
historia.
Det är ju fruktansvärt pinsamt med tanke på att de skulle ju ut ta Jerusalem, de kommer inte se tid i kriget. Och det här vet alla om. Det är inte så att de gör det här i det fördolda, de gör det inför hela kristenhetens och islams samlade ögon och alla skrattar åt dem. Så det här måste ju bortförklaras. Därför får en norsk präst i exil i uppdrag att skriva ihop en någon sorts vitbok över varför det gick som det gick. Och det var inte vårt fel utan deras fel. Det är profektione danorum in Hierosolymam. Alltså ungefär hur det gick till när danskarna skulle till Jerusalem. Och den här skriften, den är alltså skrivs direkt efteråt. Och lyckas tack och lov överleva, hittas av någon tysk bibliotekarie i Hamburg på 1600-talet och är utgiven och lätt att läsa och lätt att ta till sig, men har aldrig varit speciellt populär i Danmark. Av lätt insedda skäl. Tyskarna, holländarna och svenskarna tycker att det är skitkul, men den har aldrig varit stor status i danska historieböcker.
Ja, det är en bra historia. Jag måste säga det. Mm.
Men det här alltså, tredje Kostoget, det är alltså en alleuropeisk stor kamp om att försöka ta tillbaka så mycket som möjligt. Och detta misslyckades i allt väsentligt för att motståndet var för hårt. Det följs upp av mängder av Kostog i början av 1200-talet. I ett fall seglar man ännu tokigare och hamnar i Konstantinopel och tar staden från grekerna, 1204, fjärde Kostoget. I några andra fall åker man till Egypten och lider totalt nederlag, tvingas retirera inför hotet om krigsfångenskap. Men droppen urholkar stenen och till slut på 1220-talet lyckas man faktiskt förhandla sig till Jerusalem igen. Så att man under några decennier i mitten av 1200-talet, när muslimerna har en ny svaghetsperiod, så kan man återigen ha någon sorts välde i Palestina. Men det är alltså på lånad tid, för så fort som muslimerna blir starka igen så kommer de att kasta ut de kristna. Vilket ju skedde så småningom, 1291 försvinner sista bastionen.
Nu har ju du skrivit om väldigt mycket korståg, så att jag vet ju att det finns korståg även på helt andra platser än de vi har pratat om nu.
Ja, när man väl kommer på den här idén, alltså att du kan få din själs frälsning och förlåtelse av Gud om du krigar för Guds skull. När man har kommit på, gjort den här logiska kullerbytten att Gud gillar krig, då kan du applicera det på nästan vilken situation som helst. Och då får vi Kostog mot Baltikum. Jag menar att Estland och Lettland är västeuropeiska länder idag beror på att de erövrades av korsfarare. Vi får Kostog mot nuvarande Preussen också, som också kristnas. Så småningom kan svenskar använda det som argument för varför man ska expandera i Finland och nedkämpa Tarvasland och så vidare. Så begreppet får allt vidare betydelse.
Det är under den här tiden när danskar bedriver korståg i Baltikum som den här historien om Dannebrogen dyker upp.
Danska menar ju att det är världens äldsta flagg.
Ja, men precis. Danskarna skulle besegra esterna i ett slag vid Lindanise. Det här sker den 15 juni 1219, länge sedan. Enligt en historia så ska då helt plötsligt inför de här danskarna en röd fana med ett vitt kors har fallit ner från skyn samtidigt som en dånande röst förkunnar att danskarna skulle triumfera när den här fanan rests. Och det sker också. Och Dannebrogen är född. Tyvärr för den här skrönans trovärdighet, om vi bortser från rösten och alltihopa, så grundar den sig i alla fall bara på ett enda omnämnande. Och det är en krönika som är skriven av franciskanen Petrus Olai,
Peter Olsson.
Omkring 1570, det är väldigt långt senare. Men vad som är ännu värre för den här, jag känner att vi kan aldrig åka tillbaka till Danmark efter att jag sitter och säger det här nu. Men det som är väldigt graverande för den här skrönan är att det finns förlagor till den. Den här legenden om flaggan, den finns i andra versioner, äldre versioner, och den kändaste, den utspelar sig faktiskt i slaget på Pons Milvius år 312 efter Kristus, där Konstantin den store är den som får flaggan och hör rösten. Så egentligen, det är romarna som får den danska flaggan först. Ja. Det här var ju verkligen en utvikning. Men okej, danskarna de var i Estland, men vad gjorde svenskarna då?
Ja, vi vill också vara med. Alltså, tyskarna expanderar i Livland och Lettland, danskarna norra Estland. Västra Estland som ligger mitt emellan, det är ingen som har tagit den. Det ville kung Johan Sverkersson och Jarl Karl den Döve också ta. Så vi åker dit 1220 och börjar ockupera och kristna ett område där man redan hade kristnat en del. Men nu har det varit korståg i Baltikum i 20 år, så nu har estländarna lärt sig en del av vad som förväntas av fienden och vet ungefär hur man bekämpar dem. Så det gick inte alls bra, tvärtom. Folk från Ösel omringade svenskarna, inneslöt dem i borgen och massakrerade dem fullständigt i augusti 1220. Och det här blev en av de största svenska medeltida nederlagen i gryningen den 8 augusti 1220, som folk i Tyskland och Danmark var väldigt noga med att berätta utförligt om. Alltså, korståg kan alltså slå fel och de svenska korstågen i Baltikum slog rejält fel. Men när man väl har börjat, som jag sa innan, det finns ju ingen hejd på vilka du kan ha korståg mot när väl principen har sjösats. Det finns inte bara ester och letter och litauer och krigar mot, det finns ryssar också, och de är ju inte riktigt katolskt sinnade.
Nej, jag
inte
vet alls. Att heliga Birgitta tyckte att man skulle ha korståg mot ryssarna.
Ja, hon hade ett stort upplagt planläggning här för att kung Magnus Eriksson i mitten av 1300-talet, han ska tåga iväg med två arméer mot Ryssland, inbjuda ryssarna till seminarium för att diskutera vilken religion som är bäst. Om ryssarna vägrar sätta sig i seminarierummet och diskutera och förlora, ja då tar vi bort den här armén som består av präster och stoppar in armén som består av rättrogna kristna fanatiska krigare. Och så dödar vi ryssarna eller tvingar dem att gå över till den rätta tron med våld. Och det här är utförligt beskrivet, hela den här taktiken i heliga Birgittas uppenbarelser. Och genomfördes också av kung Magnus Eriksson, inledningsvis med stor framgång. Sen drog sig ryssarna tillbaka och digerdöden kom och allt. Men ryssarna är alltså okej att ha korståg gentemot. Liksom sådana där som är katoliker men avviker från påven och kritiserar påven. Vi kallar dem protestanter idag, men de finns på medeltiden. Valdenser, husiter, katarer, allt möjligt, lålarder. De kan då ha korståg emot och de är väldigt vanliga.
Men idag är det inte många som ger sig ut på korståg, åtminstone inte på det här viset. För på 14- och 1500-talet så då ebbade det här ut. Det hade blivit otidsenligt. När de tidigmoderna staterna, alltså det som så småningom kom att bli nationalstater, etablerades, så fungerade inte riktigt den här typen av internationella samarbetsprojekt längre, där inte landet var det viktiga utan det här stora, vi är alla kristna och nu ska vi göra
alltså
det här.
Det är lite FN-organisationer fast med katolicism istället, det här kostnader.
Ja, och att FN kanske slår ihjäl folk lite mindre förhoppningsvis.
Ja, förhoppningsvis.
Man skulle kämpa jämför med FN.
Ja, nej, men tänk dig själv, det internationella samarbetsorganisationer. Det är alltså principen är att du ska offra dig för något större än ditt eget rike. Och det är så FN-soldater gör. Sen gör FN-soldaterna det för demokrati och mänskliga rättigheter, förhoppningsvis. Och inte för att utbreda den kristna läran. Men grunden med internationella organisationer, jag tycker det är en fin metafor.
Okej, ja, vi säger det. Vi säger det.
Men det går ju inte hem i stugorna på Gustav Vasas tid.
Nej, det gjorde inte det. För att då var det mer att man ska kämpa för Gud, konungen och fosterlandet. Kanske inte just i den ordningen, men liksom, alltså ändå att det egna landet var liksom det centrala, och då fungerade inte de här FN-insatserna längre.
Ja, sen kom ju Voltaire och Rousseau och upplysningstänkarna, och de är inte så förtjusta i det här heller.
Nej, så det här var helt ute under lång tid. Sen på 1800-talet, då kommer romantiken, och då tycker man att det är jättehäftigt med riddare och såna
här. Enter Ivanhoe.
Ja, det är då Ivanhoe dyker upp. Så att då blir de här korstågen helt plötsligt väldigt populära igen, och man ger ut de här källskrifter och såna här saker, och det skrivs böcker om korståg.
En av de bästa då, Joseph-François Michauds Histoire des croisades, korstågen, den har vi hemma i bokhyllan, illustrerad av Gustave Doré, alltså Bibel Doré.
Ja.
Oerhört romantiskt laddad, och där beundrar man korsfararna, för det är ju medeltida riddare som man ska tycka bra om.
Mm.
Och sen har vi imperialismen då också, och de gillar också korsfararna.
Ja, det är klart att de gjorde, för det var ju ändå så här att ja, det är missionärer och det är kanoner och det är...
Kulsprutor och biblar.
Kulsprutor och biblar.
Ja, men det var det de hade. Det finns även en berättelse när General Allenby, alltså britternas ledare under första världskriget vid Palestinafronten, när han ervar Jerusalem 1917-18. Så nu är vi här igen och vinner igen. Jag känner mig som en korsfarare, säger han då, för det är politiskt korrekt att säga det på 1910-talet.
Ja, det funkade då.
Vad vill muslimerna i Palestina säga? Ja, men det var ju vi som vann. Ja, nu är vi här igen. Ta på oss den vita mannens börda.
Men nu har det funkat sen då på 1900-talet, för idag är det ju inte precis som att man kan säga att man ska åka till Jerusalem och ta över det med vapen.
Nej, alltså hela den här korstågsbiten, korståg blev alltså populär i romantikens 1800-tal och blomstrade under imperialismtiden igen. Under 1900-talets mitt så rasade den här bilden samman fullständigt. För forskare som har levt i skuggan av världskrigen så är det mycket svårt att hylla och ännu svårare att romantisera medeltidens aggressiva krigare. Och istället så har kritiken mot kolonialism och imperialism och allt det här fått korsfarandet att framstå som ett gediget skurkbeteende. Alltså, läser man Stephen Runcimans trebandsverk History of the Crusades på 50-talet så är det här en samling kriminella dårfinkar som drar ut och begår övergrepp. Det är allt annat än positiva människor. Det är obildade fanatiker som drivs av något. Och det är mycket moraliserande ton i de här böckerna också. I senare utgivna arbeten så inskärps det att i själva verket så var hela det kristna medeltidssamhället medskyldigt. Det finns inga fredliga missionärer och krigiska korsriddare, utan forskarna påpekar gärna att alla samarbetade för att främja någon sorts perverterad idé om vad Gud ville. Hela den kristna kulturen ska vara expansionistisk och ondskefull. Läser man en bok om korstågen från 60-talet så är det den bilden du får i dig. Så sker det en ny strömkantring omkring 1970. Och därefter, 80-90-talen, så har vi fått en mycket stor expansiv korstågsforskning där man tittar på källorna mycket grundligare, och då blir det en mer brokig kaleidoskopisk bild. Forskarna ser inte längre korstågen som ekonomiska projekt drivna av imperialistisk logik eller som adliga metoder för att bli av med jobbiga fridstörande söner som man vill skicka iväg någonstans, utan istället så har man mer och mer framhävt att det här bottnar en djup övertygelse. Medeltidsmänniskorna trodde verkligen att Gud ville det här. Man kämpade för principer, inte för gods och guld. Nästan alla gick med ekonomisk förlust. Man drog ut för att erhålla syndernas förlåtelse, värna kristenheten och först i sista hand kanske för att sprida religion till otrogna. Det här var, menar man idag, väldigt mycket individuell fromhet som kanaliseras kollektivt och som aldrig hade haft en chans att bli en sån här massrörelse om inte folk verkligen hade trott på det.
Det är en spännande historia.
Ja, och vi har bara berört lite grann av det här. Vill ni veta mer om det så har jag, precis som du sa, skrivit 3 böcker om det.
Mm.
Ja. Och det här var första avsnittet i säsongen.
Nästa avsnitt kommer handla om slaget vid Hastings.
Men ännu det är då, mer blod och krig.
Ännu mer blod och krig. Men för idag så säger vi tack och hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.